Live och Nessa, välkommen tillbaka.
Tack så jättemycket. Alltså nu kommer jag, vet inte om jag låter sjuk. Tycker du jag låter sjuk?
Nej, men du låter väl lite
typ täppt i näsan.
Ja, men lite såhär trött typ.
Jag är ju trött. Men jag vet inte vad, alltså hela förra veckan låg jag hemma i feber, alltså jag höll på att dö. Jag trodde jag skulle dö.
Ja, jag kommer att du skickade en bild. Du såg verkligen död ut.
Jag var, jag vet att det inte är corona. Jag har inte tagit testet. Men det är inte corona, för att jag har bara haft feber. Alltså det är så här. Men jag vet också att det är... Men det, anledningen till varför jag vet att det inte är corona är för att jag sover med öppet fönster.
Ja, du blir...
Så jag, alltså, I catch a cold during the night. För det är så jävla kallt ute.
Mm. Varför sover du med fönstret öppet?
För att jag behöver luft när jag sover. Alltså jag har gjort det sedan jag var liten.
Men jag fattar inte, Nessa. Du skickar en bild till mig för några dagar sedan, när du har en vidöppen ugn. Och du skrev: jag har haft denna öppen i 2 timmar, är det farligt? Sen, har du inget element hemma?
Alltså jag har element, men de funkar, alltså de är på, de är jättevarma, men det värmer inte min lägenhet.
Men du kanske inte ska ha fönstret öppet då, nästan när det är -10 grader?
Nej, men jag har det bara på nätterna, alltså när jag sover.
Alltså, nej, det där är jättedumt, Nessa. Vet du, du låter som de här personerna. Ni vet när man är utomlands och det är jättevarmt. Du kanske är sommar i Spanien, Turkiet. Och man sätter på AC:n för att det är så varmt ute.
Men det är jag.
Ja, men så ställer du in AC:n på 14 grader.
Ja.
Och sen går du och lägger dig och sen vaknar du förkyld dagen efter.
Det där är jag.
Ja, det är du uppenbarligen. Är du går och har ugnen öppen för att din lägenhet är kall. Sen du går och lägger dig så öppnar du fönstret när det bokstavligen är -11 grader.
Ja.
Det är så kallt ute, för vi brukar ha dricka på balkongen. Alltså då snackar jag typ Pepsi Max och Nocco. För att alla de har sprängts.
Va?
Av kylan. Så att hela... Alltså, själva taket på balkongen, det är bara så här bruna fläckar från julmust, att det är bara pow. Så jag kan höra ibland, jag vågar inte ta på dem för jag tror att de ska sprängas. Men man hör det bara pow, pow, pow. När de sprängs, och där ligger du och har öppet fönster.
Ja, men alltså jag måste sova med öppet fönster. Alltså det, jag får ingen bra sömn annars. Alltså jag typ kallsvettas och sånt.
Ja, men sen vaknar du väl och fryser jättemycket.
Ja, men jag stänger i fönstret när jag vaknar. Men alltså, sömman av kardemumman. Jag vet att jag inte har corona. Men det har verkligen, alltså den här kylan har satt sig i min kropp. Så att jag har ju varit sjuk. Och nu, alltså nu mår jag bra. Men jag är så jävla trött.
Trött, ja. Men du sover ju ingenting.
Nej, alltså i natt. Vet ni att i natt så somnade jag 12. Alltså det var verkligen så här. Jag behövde typ ett pris. För jag var skittrött. Så jag la mig. Sen vaknade jag 3 på natten helt pigg. Alltså helt jävla pigg. Och jag bara nej.
Det är det värsta som finns.
Så jag gick upp. Jag tog 3 stycken melatonin. 3 stycken. Och så la jag mig i sängen. Jag bara,
melatonin, okay. Vad är nu det?
Det är sömntabletter. Fast det är så här. Vi har ett sömnhormon typ. Alltså i hjärnan.
Det är naturliga.
Ja, det är naturliga. Alltså det är inte så här. Vad säger man? Det är ingen insomning. Heter det insomningstablett?
Nej, jag fattar. För jag har hört talas om det innan.
Ja. Så det är så här naturliga. Så det ska bara så här. Det ska öka dina sömnhormoner typ. Så du blir trött. Jag tog 3 stycken. Och jag bara okej. Jag kommer däcka om en timme typ. Alltså jag satt vaken till 6. Jag var helt klar. Alltså jag var helt klar vaken. Och sen kickade de in. Och sen så... vaknade jag av samtal vid 11 och sen somnade jag om. Alltså det var så upp och ner. Så att när jag var på väg nu till studion, alltså när jag satt i taxin, jag bara, oh gud. Alltså jag kände verkligen att den här melatoninen fortfarande kickar igång. Alltså.
Men det jag tänker, för jag minns en period så hade jag väldigt, väldigt mycket ångest och stress. Vilket ledde till att jag inte kunde sova längre. Jag blev sjukskriven från jobbet. Mm. Och... en dag, jag var låg vaken 3 dygn i rad. För jag var helt slut, men jag kunde inte somna. Och då fick jag gå till läkaren och fick utskrivet Legrigan eller någonting. Och det är någon slags ångestdämpande slash hjälp för att somna. Och tar jag bara en sån tablett, då känns det som jag är bakis 2 dagar efter. Så jag fattar känslan. Därför kan jag är jättekänslig för allt sånt där.
Men grejen med melatonin ska typ inte ens ge en sån här känsla. Men det är nog för att jag blandar med Atarax, som är ångestdämpande och som också är alltså, för att man ska typ sova skönt. Men jag har aldrig tagit sån hög dos av melatonin innan. Och jag känner att det kommer jag nog inte göra om.
Nej, det ska du nog inte göra.
Nej, men alltså jag mår bra. Men du har ju varit igång sen, jag vet inte hur länge.
Ja, jag gick upp 6 i morse.
Hur länge har du sovit? Alltså det är så här, vi pratar om min sömn som att den är katastrofal. Men så här, vi kan ju skicka över bollen till dig nu.
Över till Amelia.
Ja.
Jag sover ju inte heller jättemycket, speciellt inte på veckodagarna när jag har skola. Det är väl i snitt 3 timmar per natt jag sover och har gjort de senaste 3 dagarna. Men det är också, jag kan liksom inte somna om eller stanna kvar hemma, för jag har ju skola, jag har saker jag måste göra, jag måste lämna min styrson i skolan, jag måste ut med hundarna, jag måste åka till mina projektmöten.
För ni har ju skaffat en till hund.
Ja. Frankie. Men jag har ju alltid saker jag måste göra hela tiden. Jag är ju styrmamma, plugget. Jag är en nattmänniska på detta, vilket gör att jag kan inte minnas en dag jag har somnat före 12:00. Alltså det är många, många år sedan. Så det blir en sån här ond cirkel, för att jag har så mycket att göra på dagarna. Mm. Och när jag väl kan sitta och andas så vill jag ju ta det lugnt, men då är 10:00-11:00 på kvällen. Och det är därför jag har inte tränat så mycket det här året som jag brukar göra, för att jag får inte in tillräckligt med sömn. Och jag känner ju hur slut min kropp är, och då finner jag ingen anledning till att gå till gymmet och träna, för att jag kommer bara bryta ner min kropp. Så jag är i en liten dålig cirkel också just nu. Lite liknande som dig, fast vi har typ olika situationer. Men någonting jag tror vi båda behöver är bättre rutiner. Vi borde börja meditera.
100%.
Kanske lite mindre mobilanvändning. Du har nog ännu värre än mig på den fronten.
Gud ja. Fast du har ju alltså, du har ju blivit mer aktiv.
Visst har jag blivit det.
Men jag tycker det är svinkul. Men jag fattar inte vart har du tiden till allt det här?
Jag tror det är att...
Fast jag måste avbryta, för att jag märker ju också att du är extremt aktiv, alltså mellan 12 och 2 på natten.
Det är då mina frågestunder.
Ja, då dina frågestunder är igång.
Det är min ensamtid. Då har jag pluggat, jag har ätit, jag har varit ute med hundarna sista dagen, jag har gjort allt det där. Då är det min ensamtid. Men jag tycker ju om att prata med alltså, mina följare på Instagram. Och det känns ändå viktigt på något sätt att hålla min Instagram lite levande, även om jag inte är så här, oh my god, jag måste uppdatera, det här är mitt drömyrke och vad det här, utan det är mer att jag vill behålla en bra kontakt med folk och alltså jag tycker att det är roligt emellanåt. Jag är lite så här, jag är död i 4 dagar på Instagram, sen bara maxar jag den i typ 5 dagar, sen försvinner jag 2 dagar, sen kommer jag igen. Men det är inte så att jag känner mig tvingad att göra det. Det är bara att jag får feeling. Mm. Och sen tycker jag att det är kul. Och det är väl som en flykt från min verklighet med plugg och allt sånt där.
Men det är skitkul nu när du har blivit mer aktiv.
Ja, men vet du, alltså, jag har haft stängd profil ganska länge. Alltså privat konto. Och det har varit för att då känns det som att man är mer så här sluten från omvärlden. Man slipper alla de här nättrollen. Jag kan när jag får förfrågningar om följningar, då kan jag bara klicka bort de här fake-kontorna. Nu har jag ju öppnat min profil, för jag blir så här, låt den vara öppen liksom. Jag har ändå haft sex på tv. Låt den vara öppen. Men så fort man öppnar den, då förlorar man massa följare, för då behöver ju folk inte följa det längre. Då är det med att folk bara går in och snokar. Men jag är ändå så här, men fan bry sig om jag förlorar
några. Jag brukar ha så här, jag är ju öppen nu. Alltså på Nasa Eli. Och den är öppen, den har varit öppen i typ sen i söndags. Vad blir det? Tre dagar.
In och snoka allihopa.
Ja, så det är bara att gå in och snoka. Den, jag brukar ha den öppen så här en vecka och sen så stänger jag den igen. Det ser lite mellanåt. Det är också så när man får feeling. Alltså...
Men kan inte du relatera till det här? Jag är ju väldigt öppen ändå på min Instagram om saker jag gör, saker jag har gjort, psykisk hälsa, ohälsa, allt det här. Och någonting som kan störa mig det är att ibland får jag så här dryga DMs på mina story när folk svarar och bara, vadå, vad menar du att du gör dina läppar vartannat år? Du har gjort det här. Oh my god, man ser att du opererat dina bröst. Varför pratar du inte lika skånskt som du gjorde innan? Det är folk som inte följer mig utan som bara trillar in på min story och väljer att ha en åsikt. Men det är som att de inte har så bra koll på mig. Så blir det så här, men vadå? Har inte du opererat dina bröst? Jag ser inte att du gått ut med att operera dina bröst. Är du ärlig med detta? Folk har massa frågor. Man bara, men jag ser att ni inte följer, men ni bara trillar in på min Instagram och ska ha massa åsikter, sen drar ni igen. Därför är det skönt att vara stängd också, för då vet jag att de som följer, de som tittar, ni känner mig.
De vet. Jo, alltså det har jag verkligen märkt av. Och jag hade ju också... Jag hade en frågestund för inte så jättelänge sen. Jag tror det var typ förra veckan. Förra veckan eller typ veckan innan, då hade jag öppen profil. Och då fick jag också, jag hade en fråga så här, typ om jag har gjort några, ansiktsbehandling, eller vad heter det?
Nej, men jag tror jag såg den. Ja.
Och då svarade jag nej, det har jag inte. Och sen så kom en till fråga från en annan person efter den var så här, varför jag ljuger ungefär? Men varför ska man ljuga om man har gjort fillers eller något ingrepp i, alltså förstår du? Så jag bara, nej, jag ljuger inte. Och sen så får jag in på min DM. Alltså massa som så här, har tagit gamla bilder på mig jämför med det. Alltså, jag hade faktiskt inte ljugit om jag har gjort någonting med mitt ansikte.
Alltså, jag har ju sett det i verkligheten och jag vet ju att du inte har gjort någonting.
Nej, men alltså de har alltid åsikter, fattar du? Och jag är så här, men då får ni sitta där och tro. Alltså, om jag har gjort mina rappar, varför skulle det störa er?
Men det är egentligen en komplimang, Nessa. För förmodligen stör ju sig de på att du har fina läppar, fylliga...
Men det folk glömmer bort är ju så här... Nu är jag osminkad. Nu är inte mina läppar så jätte... Men när jag sminkar mig, då lägger jag i lipliner. Och läppgrans jag ju extremt mycket.
Gud, jag har ju vaselin på mina läppar.
Jag älskar Carmex. Alltså, jag är beroende.
Jag brukar variera mellan... Carmex och vaselin, men jag måste säga alltså, hands down, vaselin är ju det bästa som existerar.
Nej, men alltså, nu känner jag att vi behöver bli sponsrade av Carmex och vaselin.
Vaselin, nej, men jag är så här, du vet, om man färgar håret och sätter vaselin här för att det inte ska fastna. Jag brukar smörja min Louis Vuitton-väska på sidan med vaselin för att det inte ska torka ut. Vaselin på läpparna, vaselin när någonting sitter fast.
Jag hörde att vaselin, vad fan var det de sa till mig? För jag hade en vaselin och så la jag på läpparna och då var det en man. Jag satt på ett fik. Alltså gud, jag kommer aldrig glömma det, men jag kommer inte ihåg vad det var. Han bara, du vet att det här använde vi. Han jobbar på en bilverkstad. De använde vaselin. Vad fuck var det de använde? Jag kommer inte ihåg. Men de använde i alla fall vaselin till någonting i en bilverkstad. Alltså på bilar. Så jag bara, åh gud. Han bara, du lägger det på dina läppar. Jag bara, åh. Det gör jag.
Shining.
Men det är det. Alltså du vet, när du lägger läppglans. Alltså dina läppar ser ju större ut.
Ja, det blir en slags... men de ser alltid större ut.
Kanske en illusion, men de ser större ut.
Ja, jag vet inte om de svullnar upp lite, om det blir mer fokus. Alltså, speciellt när de lägger lip liner. Då ser de ju större ut.
Jag märker ju, alltså, när de tog bilder och jämförde, då tar de bilder från när jag är osminkad, kanske alltså, har ett filter på mitt ansikte, och sen när jag är helt sminkad. Alltså det är klart som fan, mina läppar ser större ut.
Ja, men det är klart, när du sminkar dig då framhäver du ju... Det du,
ja.
Du tar det du har och sen framhäver du det. Samma sak med om jag sminkar mina ögon. Jag har ganska små ögon, naturligt. Nej, jag bara naturligt. Nej, men om jag inte har fransar och så här. Jag har ganska små ögon. Men så fort jag lägger på fransar och mascara och kanske lite eyeliner, det så här, insidan. Jag brukar inte lägga eyeliner på utsidan. Och helt ärligt, det är för att jag... är så jävla dålig på det. Så att jag gör det på insidan.
Du får
insidan.
Gå på lektioner med mig.
Men då kan ju mina ögon se stora ut. Men de är inte stora. Och det blir samma effekt med läpparna. Jag hade någon i min DM igår. För att jag hade så här frågestund. Och då jag får väldigt ofta frågor. Vad är det för skönhetsingrepp du har gjort? Hur ofta gör du dina läppar? Och då svarar jag att helt ärligt, jag gör mina läppar vart andra till vart tredje år. Och jag lägger en halv spruta, alltså 0,5 milliliter. Mm. Och då någon direkt, ah, det låter ju omöjligt att du bara ska lägga sådär lite, sådär sällan, för att det bryts ner av kroppen. Som att personen misstrodde mig.
Mm.
Och jag blir så här, varför, om jag är ny, alltså, ni som minns 2016, mina läppar, det var större delen av mitt ansikte. Jag har tömt mina läppar och sen har jag gjort om dem. Jag har alltid varit extremt ärlig med vad jag gör för ingrepp.
Mm.
Varför ska jag då hitta på att jag gör dem så här sällan? Till vilken anledning?
Men det känns som att folk alltid vill ha åsikter. Alltså förstår du, det är så här, jag la ju ut en bild på mig själv med inget filter och helt osminkad.
Mm.
Och det är för att jag själv har tröttnat på, alltså att man känner sig så jävla rädd över att visa sig, alltså osminkad och helt så här, att man, jag känner alltid att, för jag sminkar mig jättesällan.
Mm. Men, ja, men det är alltid, sant, du kommer alltid osminkad.
Jag tycker inte det är så här, om inte jag ska göra något speciellt, då varför ska jag sminka mig? Förstår du?
Mm.
Jag lägger alltid Nivea på ansiktet och sen går jag ut.
Men, Nivea? Ja. Vaseline, Nivea och Carmex.
Ja, alltså jag använder, alltså alla så här, använder du? Jag tvättar bort mitt smink med tvål. Eller shampoo menar jag.
Nej.
Jo. Och sen lägger jag Nivea efter. Och alla, alltså nu måste jag bara ta i trä. Så ingen ögar min hy. Men alla var så här, du har så bra hy. Jag bara, alltså lyssna, tvätta bort ditt smink alltså, med shampoo. Nej.
Du har ju jättefin hy.
Men jag har använt shampoo som sminkborttagning. Och jag lägger Nivea på ansiktet direkt efter.
Nej, nu blev jag förbannad. Så, du vet, jag har mina rutiner. Jag tar bort med min specialborttagning. Jag har skrubb 2-3 gånger i veckan. Jag sätter min detox ansiktsmask. Därefter så har jag min nattmask, tea tree, och sen lägger vi på lite E-vitamin serum.
Men du har ju skitfin hy, du med.
Men grejen är, jag har typ, jag tycker inte att jag har skitfin hy. Och det tror jag mycket är, även om du tycker jag är så här, du har fin hy, bla bla bla. När jag växte upp så hade jag mycket problem med hyn.
Mm.
I tonåren, så fort jag fyllde typ 13, så började jag få finnar. Jag fick mycket knotter i pannan. Och det blev en sån stor osäkerhet för mig.
Mm.
Vilket gjorde att jag har ju stirrat mig blind på min hy sedan 2008. Och liksom bara intalat mig själv att jag har jättedålig hy. Och sen även om mina finnar har försvunnit och porer, så har jag en tendens att kunna bli väldigt blank i hyn.
Mm.
Alltså jätteblank. Och jag minns min första säsong, Ex on the Beach, när jag såg mig, alltså du kunde spegla dig i mitt ansikte, i mina synkar. Jag var så blank, Nessa. Jag var så blank. Och jag fick panik när jag såg mig på tvn. Och då fick jag ett nytt komplex. Vilket gjorde att jag började bada mig själv i så här mattpuder. Jag började kolla på nya produkter. Så att jag kämpar ju verkligen med så här hudvård. Och min hy är väldigt känslig. Jag måste verkligen tänka mig för vad jag använder på min hy. Så att även om du säger så här, men du har bra hy, Amelia, du har fin hy. Jag kan inte tänka att jag har fin hy. För att jag har haft det här tänket så länge. Är det inte porer så är det att jag är blank. Så att jag har ju mina 500 olika steg. Och du har jättefin hy och bara, ja, men du shampoo. Och sen Nivea. Det hade jag smört in mitt ansikte i Nivea. Jag hade varit en spegel och det hade bara ploppat upp finnar höger vänster. För jag tror jag har ganska fet hy. Och därför måste jag typ så här dämpa den.
Alltså jag har blandat hy. För att på vintrarna blir jag väldigt så här vid näsvingarna här inne, alltså i näsväcken. Så blir jag alltid torr. Så att här jag använder ju faktiskt face scrub från Rituals. Ooh. Ja.
Från vilken?
Rituals.
Ja, men det var ju du skulle säga typ så här Neutrogena från ICA Maxi att du köper.
Nej, alltså jag använder ju det här är fan inget spons. Jag borde fan bli sponsrad, men jag har rekommenderat till alla. Alltså det finns en serie som heter Namaste.
Ja,
Namaste. Det är väl man säger. Men i alla fall, så jag använder face scrub och sen har de en olja, och den här oljan, alltså vet du, den är galen. Så jag lägger alltid, för under vintrarna så använder jag mycket bus på ansiktet.
Mm. Brunnet av sol för er som inte förstår.
Ja, Ida Varis. Den är så jävla
har du
bra.
Den med droppar?
Nej, jag har hört talas om den, men jag använder mosen på ansiktet.
Ja, alltså från, alltså när du tar brunnet av sol, har du själva spraytannen eller mosen?
Mosen.
För er, bara så ni vet, det här är inte sponsrat eller samarbete, utan... Eller du kanske har det?
Nej, det här är inte...
Nej, jag pratar genuint, jag betalar för de här produkterna. Men Ida Vargs Brun utan sol är så jävla bra. Men de här dropparna, jag använder de här genomskinliga dropparna.
Du har sagt det till mig.
Ja, du tar bara din ansiktskräm, droppar i de här dropparna. De är helt genomskinliga. Och så blandar du och sen smörjer du på det med ansiktskrämen. Och sen liksom verkar den under dagen. Och sen när du tar bort dig smink, då ser du att du har fått lite så här...
Alltså menar du ansiktskräm, menar du foundation?
Nej, alltså ansiktskräm. Din dagkräm.
Min Nivea.
Ja, din Nivea. Jag har något annat. I got something else. Men ja, den. Och för det som är så nice med de här dropparna, det är att... Vissa, du vet, när man smörjer in typ så här brun utan sol i ansiktet, du blir fläckig. Jag brukar få så här, typ mina porer, det lägger sig jättemycket i dem och de syns extra mycket. Men den här, den bara lägger sig som en naturlig så här solkyst. Och när den avtar, alltså jag märker inte så att den avtar för att jag tar detta typ var varannan dag. Men det är inte den här att du blir fläckig, utan den bara försvinner som puff. Så... Gud, alltså det här blir värsta snacket om Ida var. Ja, man ber, Ida, det... ni kan kontakta oss.
Ja, kontakta oss, Ida. Nej, jag har ju... Du bara en respons. Jag har ju faktiskt fått hem produkter från henne. Så det är ju... För innan jag började använda hennes produkter så använde jag en annan bus. Men jag är så jävla... För jag fick även hem... jag vet inte ens vad det heter, men det är så face lotion typ. Det är också så här typ som brun utan sol. Fast det är som en... Alltså vad fan, typ som en kräm. Och den är så här, den har skimmer i sig. Och du ligger i, alltså du är bara så här, du bara smörjer den på ansiktet. Alltså du ser så fräsch ut. Så det jag tänkte säga var att alltså, under vintrarna så använder jag mycket alltså bus på ansiktet. För att jag är så jävla blek och jag får ju inte sola solarium. För att jag har en hudsjukdom. Åh gud. Så jag använder ju... Så när varje gång jag duschar så använder jag ju face scrub. Och sen lägger jag ju om. Men nu är jag ju katastrof, för jag har inte duschat. Men i alla fall, du sitter och kollar på mig. Det är det jag använder. Och sen, alltså, sen lägger jag ju Nivea. Och alltså, ibland när jag är så skittorr, då lägger jag Nivea och sen olja på Nivean.
Gud, alltså, hade jag gjort det där... Alltså jag är, gud, det hade inte gått.
Alltså det roliga är att varje gång jag pratar om mina så här, jag brukar ju undvika prata om mina hudvårdsrutiner. För att igår la jag ut så här massa olika bilder på min mamma på min story. Och då var det någon som skrev typ så här: jag behöver hennes hudvårdsrutin ASAP. Då ringde jag mamma och sa, jag bara, jag bara, det är någon som vill ha din hudvårdsrutin. Hon bara, hälsa dem att shampoo och vatten.
Åh nej, din mamma är likadan.
Ja.
Åh, herregud. Men vissa människor, alltså...
Alltså, det här jag tror med... Alltså, varje hem är en skola för barnen. Fattar du vad jag menar? För, alltså, oftast gör man ju som sina föräldrar gör. Så jag har ju sett min mamma sen jag var liten tvätta bort sitt smink med shampoo. Alltså, förstår du?
Ja, det är så, min mamma, hon är som mig. Hon har haft sina 500 olika steg och sina behandlingar och allt det här. Så att det stämmer nog. Man tar ju mycket efter vad man växer upp.
Men mina systrar är ju inte som mig. De använder ju så att de har massa olika grejer. Jag bara, gud nej. Jag skulle aldrig lägga pengar på hudvårdsrutin alltså. Eller hudvårdsprodukter. Nej. Min Nivea för 30 kronor i Maxi är så jävla bra.
Herregud.
Men alltså, kan vi diskutera att det är Alla hjärtans dag nästa helg?
Åh, gud, redan.
Alltså nästa, den här släpps på söndag, så exakt en vecka efter så är det Alla hjärtans dag.
Är det Alla hjärtans dag? Oj. Är det Alla hjärtans dag på en söndag?
Ja, det är det. Tror du Max har planerat någonting?
Just nu nej, men han kommer säkert. Men faktiskt det här året så tänkte jag göra någonting. För det har nästan bara varit han varje år. Vi har ändå varit tillsammans i 4 år i april. Och jag tror alla gånger förutom en så är det han som har varit den styrande. Så att jag tänkte att jag får väl... överraska honom lite. Han är ju faktiskt väldigt romantisk. Det är inte jag. jag vill tro att jag är det, men jag är med den här, jag kan överflöda med kärlek, med ord och kram och puss och puss, puss, puss. Men jag är ganska lat när det kommer till de här överraskningar och kanske, det kan vara så här små saker, men jag är ganska lat på den fronten. Så det här året ska jag...
Du får koka ihop någonting.
Har du tänkt göra någonting?
Ja, jag har planerat. Jag ska åka till Jönköping.
Mm-hmm.
Hotell Vox.
Vox?
Ja, det heter Hotell Vox. Det ligger precis, alltså...
Är det spons, eller?
Ja, det är spons. Ja. Självklart. Nej, men alltså, det är ett skitfint hotell. Det ligger precis i vattnet. Alltså, med utsikt alltså, till vatten. Det är ett sjön.
Uh-oh.
Så jag ska vara där. Mm-hmm. Min bästa andra restaurang där också. Så att jag tänkte att vi ska gå och käka på restaurang. Ja, och sen får vi se vad som händer. Alltså, jag är så här... Alltså,
du nämnde inte om du ska dit med någon eller om du ska dit själv.
Klart jag ska dit med någon.
Det fan, trodde du? Du bara, jag ska iväg på hotell, jag. Mm-hmm.
Ja, nej, så jag ska dit. Ja, jag har inte planerat så jättemycket. Det är mer bara komma bort härifrån typ och byta miljö. Kommer typ vara skönt. Mm. Alltså Jönköping är nära Skövde också, så att jag har ju typ sagt till min lilla syster att åka till Jönköping.
Tredje julet.
Ja, typ.
Jag sitter och tänker... Ja, vi är barnlediga på allhjärtans dag.
Det är ni, för att jag tror att ni har...
Vi har Jamie den här veckan. Ja,
så att ni är barnlediga. Mm. Så att jag tycker att du ska skicka ett mejl till något hotell. Ta honom någonstans.
Ja...
Jag älskar att du börjar spinna på idéer nu.
Jag bara, vad kan jag göra? Vad kan jag göra?
Ja... Men den här fredagen, så att, vad blir det? Efter vi har släppt, alltså vi släpper den här på söndag, så fredagen. Jag åker till Skövde imorgon på torsdag.
Mm-hmm.
På fredag följer min mor år.
Ska hon få sin Louis Vuitton-väska nu, Nessa?
Nej.
Åh gud, du sa i det här avsnittet, när du sa att din mamma ville ha en Louis Vuitton. Du bara, mamma fyller snart år, hon ska få den då.
Jag vet, men problemet är att Melissa och min syster åkte till Göteborg idag. Och hon skulle köpa den. För att den fanns där. Men hon glömde.
Hur glömde hon det här?
Alltså ingen aning.
Skandalöst.
Alltså jag ringde henne och jag bara... Hon bara, alltså, jag fattar inte vad jag har gjort. Hon var på väg hem. Jag bara, vad har du gjort? Hon bara, jag glömde köpa present till mamma. Så jag bara, okej, skitsam. Alltså så mamma kommer bara få den som en surprise under årets gång. Men jag har faktiskt planerat skitmysiga. Alltså jag har beställt så här... Hon lyssnar på, men det här är ju hänt. Jag har beställt så här ballonger. Jag vet inte vad det heter. Det när det är massa ballonger i en så här tråd. Så ett stort hjärta på, alltså längst upp. Och sen är det så små ballong. Men måste jag visa en bild för att du ska fatta vad jag pratar om?
Jag fattar inte. Vadå en ballong med massa andra ballonger?
Typ så.
Ja, men det är ju flera ballonger som du sätter ihop med snören. Det är inte så att du blåser upp dem på...
Nej, men det är ju ett stort hjärta längst upp på toppen. Och sen är det små. Så jag tänkte att hon ska få den, så ska vi ta lite fina bilder på henne.
Uh-huh.
Jag beställde tårta. Min mamma är torsk på semlor. Alltså hon kan äta semlor varje dag.
Semlor är inte gott.
Det är så jävla vidrigt. Mm, alltså jag kan äta semlor. Jag kan äta semlor med lite grädde och vaniljkräm. Men hon älskar ju mandelmassa. Jag vet, det är sjukt vidrigt. Men så jag tänkte att jag ska beställa en semletårta bara för att hon älskar.
Mm-hmm.
Och sen någon annan jävla vitt choklad, ju fruktig, fan vet jag.
Mm.
Nicole, min syster, har ju gjort en röstoperation.
En vadå?
Röstoperation.
Röst?
Alltså vad heter det? Alltså hon har opererat sina stämband. Okay. För att hon hade fått en cysta och sen fick hon, fan vet jag, det är så massa grejer. Det är därför hon är så hes när hon pratar.
Mm.
Så hon gjorde det förra veckan. Så hon är på vocal rest nu, eller vad det heter på svenska. Hon får inte prata på en månad.
Stummen månad.
Ja, så att, du vet, när jag ringer på FaceTime, hon sitter med sin dator och har det här Google Translate. Jag undrar vilken tid. Jag bara, men vi ska åka till Skövde imorgon. Och du vet, hon kan inte svara. Så jag bara, okej, vet du vad, det här är perfekt. Jag planerar hela mammas födelsedag. Det enda Nicole ska göra är bara komma dit.
Nicole är så jävla snäll, hon är så söt.
Ja, men vet du, alltså det alltså, jag dör för henne, men hon pratar ju fett mycket.
Så det... Ja, men hon är så... Grejen är, det är Nassas stora syster Nicole. När man träffar Nicole, hon är bara god energi. Man känner ju verkligen henne så här... Det finns inget ont inom henne. För jag kan ändå säga att jag är en snäll människa, men jag kan vara en liten jävel också. Jag kan vara jätteelak ibland. Men Nicole, hon är den här personen du träffar som bara... alltså hon kan inte ens bli arg.
Nej.
Alltså jag kan inte ens tänka, alltså hon har bara gått att säga om alla. Och är det så att någon benämner någon på ett negativt sätt så är hon så här, nej men tänk så här. Hon har så här förståelse för alla, hon är jättegullig.
Alltså hon är jätte, hon har typ inga bekymmer i livet, känns det som. Fattar du? Det är så här, hon är verkligen positiv med allt. Mm. Alltså jag tycker det är svinbra att vara sån. Min lilla syster är ju inte likadan.
Tvärtom.
Nej, alltså Melissa är ju typ, det är kul för att jag har fått den här frågan. Så, du vet hur många det som har skrivit till mig som vill att mina systrar ska besöka podden?
Jag har aldrig träffat. Jo, jag har hälsat på Melissa. Har jag gjort det?
När?
När vi träffades ute i somras med Filip. Du firade Melissas födelsedag.
Ja, det är sant. Hon var ju jättefull.
Alltså jag har typ inget minne av
jag tror inte
att jag har...
Hon, alltså jag tror inte att hon har minne av att hon träffat
dig. Nej, jag har inget minne av att jag pratar med henne. Men Nicole har ju träffat flera gånger.
Nej, men det är skitmånga som har sagt typ att så här, de vill att Melissa och Nicole ska komma in och så här, besöka podden. Och jag har varit så här, alltså det skulle varit svinkul för att...
Nu ska jag nästa gå upp.
Nej, men det är sin dags. Nej, men vi är så olika och det är typ, det är typ lite roligt. Men ja, det var lite där om... Jag har fått skit mycket frågor om så här, med mina systrar den här veckan. Mina frågestunder. Mycket, alltså så här, hur vi är och det såna saker. Men jag tänker att jag har sparat lite på så här, de svaren. För jag tänker att de får väl komma och besöka podden i framtiden.
Det tycker jag.
Ja, nu tänker jag så här att jag ska berätta en sak för Emilia.
Ja.
Jag vet inte riktigt om det här alltså är en ätstörning.
Mm-hmm.
Men jag har inte haft aptit. Bokstavligen, jag har inte haft aptit på en månad. Alltså, sen jag kom hem från Skövde efter nyår. Det är 2 januari. Jag kom hem 2 januari. Från 2 januari till idag. Vad är det? Idag är det 3 februari. Alltså, det är exakt en månad.
3 februari idag.
Alltså, jag har inte haft aptit.
Men när du säger att du inte har haft aptit, är det att du inte blir hungrig, att du blir äcklad av mat?
Jag blir inte hungrig. Sen jag tvingar ju mig själv att äta för att jag vet ju att jag måste ju äta för att det ska funka.
Mm.
Men när jag väl äter så får jag kvällningar och alltså, när jag väl har ätit maten, alltså det är så här, det är ingenting som jag alltså som ligger psykiskt, fattar du?
Mm.
Det som i förrgår så beställde jag igår var det. Nej, det var skitsam. Någon dag sen. Jag beställde en glasnudelsallad.
Det var äckligt, förlåt.
Skitgott, med skaldjur. Jag älskar den här. Och det är från restaurang alltså i Södertälje. Den är svingod. Och jag vet att jag tycker om den här, men jag var inte hungrig. Men jag pratade med min vän och hon bara, du måste äta. Jag bara, okej. För alla bara tjatar på mig att äta. Så jag beställde den här salladen. Jag fick hem den. Alltså jag åt. Och jag åt inte ens upp hela. Det tog bara 10 minuter. Alltså jag gick in och spydde ut allting. Och det kom naturligt.
Mm.
Fattar du? Det är inte så att jag går in och... försöker typ, alltså förstår du, att jag inte vill
nej,
äta.
Jag
vill äta. Alltså jag vill vara hungrig.
Äcklad, typ.
Ja. Jag har ingen aning om vad som pågår.
Alltså med tanke på, du har ju också berättat hur stressad du är. Du sover inte. Du har haft väldigt mycket på gång i ditt liv. Och sådana faktorer kan ju påverka ens aptit jättemycket. Vissa människor börja äta jättemycket när de är stressade. Andra förlorar aptiten. På samma sätt när vissa är ledsna så får de ökad aptit. Och tröst äter till exempel. Och andra kan inte äta överhuvudtaget. Och jag tror att i och med att du säger att det inte är psykiskt, utan det är din kropp som mer eller mindre inte vill ha maten.
Mm.
Så låter det nästan som att det har med stress att göra. För att jag tror jag ingen expertis så där inom området egentligen, men för att det ska klassas som en ätstörning då ska det nog vara lite mer psykiskt att du har en osund relation till mat på grund av jag vet, alltså en ätstörning det kan också vara, vissa människor kanske bara vill äta grön mat. Vissa vill bara äta röd mat. Jag vet inte heller om sånt där klassas som ätstörning. Det är, som sagt, jag vågar inte säga. Men det låter ju mer som att det har med andra faktorer att göra. Varför du inte vill äta.
Mm.
Eller din kropp mår illa.
Mm. Alltså jag tycker det är jätteskumt. Men alltså jag frågar ju dig för att jag vet att du har ju haft...
Mm.
Vad säger man? Lidit utav. Vad säger man?
Ja, men
nu hoppas jag inte att folk tar åt sig av hur vi pratar för att... Jag är jätteokunnig inom det här ämnet.
Mm.
Men jag vet ju, alltså jag har ju ett problem. Men det ligger ju absolut inte psykiskt för att jag vill ju äta.
Det ligger ju förmodligen med dina rutiner. Och såklart, du kanske kan leva som du gör i någon månad, men din kropp kommer säga ifrån. Och det här låter ju som att din kropp verkligen säger ifrån. Hallå? Ta hand om mig. Jag mår inte bra.
Ja, men typ alltså, för att jag frågade dig, det var ju där, för att jag vet att du har, säger man lidit utav eller har haft? Jag vet inte hur jag ska ställa frågan.
Jag tror man kan säga både och.
Ja, men jag vet att du har lidit utav och haft en ätstörning. Berätta.
Berätta.
Jag bara, berätta. Det känns som att jag har intervju här.
Nej, vi har ju faktiskt haft väldigt många som har tagit upp just det här med ätstörning och anorexia. För jag har varit öppen med att jag har haft anorexia. Vilket... det känns så nära men ändå så långt ifrån att jag har gått igenom det här. För det var... Det tog mig över 10 år och bli frisk, om man säger så. Och det är många som har velat höra mer om vad det var som hände, hur jag har tagit mig igenom, hur har jag en så hälsosam relation till mat idag. Och om jag ska börja med hur allting hände. Jag var väldigt ung. Jag har sen jag var 5-6 varit väldigt brydd om hur jag ser ut. Som alltså litet barn. Vad jag har på mig. Hur mitt hår ska se ut. Jag färgade håret första gången när jag var 5 år gammal.
Nej.
Jo. Då var jag, det var min pappa också varit lite så här galen panna. Alltid tyckte att det är kul att färga håret och så här. Så att jag var ju inte så mycket hos pappa när jag var liten. Men jag kollade på någon serie på, jag vet inte, Disney Channel eller Nickelodeon. Och då var det någon tjej som hade rött hår. Och då sa jag till pappa, jag vill också ha rött hår. Han bara, men det kan vi fixa. Så han gick på Coop och köpte så här röd hårfärg, färg mitt hår utan att säga något till mamma. Sen kom jag hem där med helt rött hår och mamma bara, vad fan har du gjort? Det var så här illrött, vinrött. Och jag var ju skitglad. Jag bara, yes! 5 år gammal. Och det var ju alltid mamma som lämnade mig på dagis. Hon bara, alltså de kommer ju tro att jag är sjuk i huvudet. Som färgar min dotters hår. Och pappa var med så här, bara, men vadå? Hon vill ha rött hår. Jag gav henne rött hår. Ja, det var bara en inflikning. Att utseende har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv. Jag vet inte om det har saker med min uppväxt att göra. Ska inte gå in på det nu, men i alla fall. Så allting började när jag var 11 år gammal. Redan när jag var 9-10 hade jag börjat med så här, jämföra mig ganska mycket med andra tjejerna när vi skulle bada eller idrottshallen. Höll på mycket och gjorde konstiga träningsövningar hemma, kom ihåg. 10 år gammal. Stod och boxade sig i luften och gjorde armhävningar och sit-ups och allt möjligt. Men 2007, då var jag 11, jag skulle fylla 12. Åkte jag på en skidresa med min familj. Och vi var med andra familjer. Och jag har alltid haft ett väldigt bra immunförsvar. Sen jag är aldrig sjuk. Knacka i trä. Men jag har aldrig haft en lunginflammation. Jag har aldrig haft influensa. Ingenting. Jag blir aldrig sjuk. Och på den här skidsemestern så fick alla barn i min ålder någon kräksjuka. Så alla låg inne och spydde och kunde inte äta. Bla bla bla. Och jag fortsatte som vanligt. Och då minns jag att de här var typ 1-2 år äldre än mig och de började snacka om att gud, jag har gått ner 3 kilo sen jag blev sjuk. Jag har gått ner 2 kilo. Jag gick ner 1 kilo och då började jag, oj, jag har gått ner i vikt. Jag kanske också ska gå ner i vikt. Det började triggas igång där, då var jag 11 år gammal. Så jag minns att jag låtsades vara sjuk för att jag ville också gå ner i vikt. Så jag låtsades vara sjuk för att om jag också var sjuk så hade jag ingen press på mig av mamma att liksom äta frukost, äta lunch, äta middag. Så vi kom hem igen från skidresan. Jag fortsatte låtsas vara sjuk. Och jag minns att vi skulle ha en, det är så här, hälsokontroll i skolan. Det är när man gick i sjuksköterskan, eller sjuksystern heter det, i skolan. Och man skulle väga sig och mäta sig och kolla så att allting så bra till. Och då var det ju perfekt för mig, tänkte jag, att jag skulle banta inför den här hälsokontrollen. Vi gick i 5:an. Så det kom och vägde mig. Jag hade ingen aning om jag skulle väga. Då låg den på 34 kilo. Och jag tror jag var, hur lång var jag? 1,52 kanske. Men hon blev ju direkt så här, oj, det var ganska lite. flagga till där. Och jag bara, men jag har varit sjuk. Jag har varit sjuk, så nu, det är därför. Så hon var med så, aha, okej, så du har haft dålig aptit. Och så, men hon höll ändå lite koll. Och när jag nu hade gått ner de här kilorna, jag tror jag gick ner kanske 3-4 kilo under den här låtsassjukperioden, så blev jag så här, äntligen får jag äta igen. Så jag minns det var pannkakor i skolan en dag. Jag la upp en stor tallrik med pannkakor och jag åt. Jag hade inte haft ångest när jag hade ätit förut. Men för första gången där och då så fick jag jättemycket ångest för att jag hade ätit pannkakor. För att jag hade haft det här mindset att jag skulle gå ner i vikt. Och då kom den här ångesten, shit, skulle jag borde inte äta det där nu. Jag har ändå gått ner så här mycket i vikt. Och återigen, jag är 11 år gammal. Mm. Och från där så började min besatthet av mat och vikt. Och jag minns att jag la mig själv på så här konstiga dieter. Att under veckodagarna så fick jag bara äta en viss typ av mat. Jag vill inte säga exakt vad jag åt, för att om det är någon som har ätstörning just nu så vill jag inte sitta och på något sätt kunna ge tips. För jag vet själv att har man en ätstörning, anorexia, och hör folk prata om sånt här, man kan bli inspirerad.
Mm.
Så jag vill inte säga vad. Men jag unnade mig själv på lördagar. Så jag svälte mig själv hela veckorna för att kunna på lördagen äta vad jag ville. Det var min belöning för att jag hade varit duktig. Och min mamma började ju märka detta och blev väldigt orolig. Sjuksystern ringde ju henne också, hade regelbunden kontakt. Men det var i samband med att vi skulle åka på en resa till Tokyo. Min mammas pojkvän på den tiden bodde där. Och vi åker iväg. Och under den veckan, det var då mamma tappade all kontroll över mig och mitt beteende kring mat. För att vi var inte i Sverige längre. Kunde inte ta mig till sjukhuset. Det var ingen sjuksyster. Det var ingen BUP eller någonting. Och där eskalerade det verkligen. Och mamma har ju själv berättat från den resan, så låg hon ju och tittade på mig varje natt för att se om jag fortfarande andades. För att hon såg ju sin dotter bara bli svagare och svagare och svagare. Och det är så sjukt, för jag var så ung. Jag var liksom, jag var ett barn, och allting jag brydde mig om var mat och vikt. Ingen annan i min klass gjorde rätt, det var bara jag. Jag minns att när vi kom hem så bokade mamma ett akut så här möte hos BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Vi gick på ett möte, vi träffade så här överläkare, expertis inom anorexi, och hon kom ju väldigt snabbt fram till att du har anorexia och gjorde upp en kostplan till mig där de mer eller mindre sa att äter du inte det här nu så kommer det det lät som ett hot. Jag kommer inte ihåg exakt vad de sa, men de sa att du ska komma tillbaka här om 5 dagar, och visar inte vågen någonting bättre då så kommer vi få ta itu med hårdhandskarna. Jag åt absolut inte vad som stod på den här schemat, för att jag fick ju en positiv energi av att höra att jag vägde för lite. Då hade jag gått ner, jag tror jag vägde 30 kilo då, när jag kom. Och jag fick ju en kick av det här. De satt ju så farligt här, jag blev bara så här, wow. Jag lyckades ännu mer. Hur mycket mer kan jag gå ner? Och mamma försökte ju så här göra upp den här menyn. Jag skulle äta 2 mackor med smör, och sen var det kalkon och några skivor tomat eller gurka, och så skulle jag dricka ett glas Proviva. Och jag gjorde ju allt för att slippa äta det här. Så fort mamma vände ryggen till, då kanske jag tog kalkonen och stoppade innanför mina trosor. För att inte behöva äta den. Och råkade tappa mat. Jag hade så mycket konstiga saker för att komma undan. Och dagarna gick. Och vi skulle då gå tillbaka på den här rutinen. Och de tog så här EKG på mig. Och först när jag ställde mig på vågen, då tror jag låg på 28 kilo. Så ytterligare 5 dagar har jag tappat 2 kilo till. Så då var jag 1,52 centimeter och vägde 28 kilo. Och när vi gjorde EKG så minns jag, min mamma och pappa var där. Och jag ligger där och i mitt huvud, jag är ju bara där och jag ska åka hem igen. Och jag minns bara att läkarna började kolla på varandra. Och de började så här viska och jag fick inte riktigt höra vad som hände. Och då kommer det en man och en kvinna. Och det är som att de håller fast mig i varsin arm. Och det kommer en ny läkare och ställer sig över mig och säger, nu kommer jag blåsa på dig. Och jag hann inte uppfatta vad som hände. Det gick väldigt fort. Och hon blåser. Och då tar de fram en slang och bara trycker in i min näsa. Det här var ju en sond som de satt in i mig. För att då var läget akut. Jag höll på att få hjärtsvikt.
Mm.
Det var ju som att min kropp började ta ifrån mitt hjärta. Alltså hjärtan är också en muskel. Och allting gick i det här. Hände inom beloppet. Ah, det var 2 månader från att jag började svälta mig till att jag hamnade här. Det gick så jävla fort. Och när de trycker in den här slangen. Jag minns att jag bara skriker av smärta. Och det var så obehagligt. Jag tänkte själv en slang. Det kändes som att det gick rakt igenom min hjärna.
Mm.
Och den gick ju ända ner till magsäcken. Och jag skriker och slåss. Allting. Och jag minns att mamma bara vände sig om. Och började gråta. Hon började inte se det här. Sen rullade sig in på hjärtakutavdelningen. Och... då kom ju den här överläkaren in och bara, vi kommer omhänderta Amelia. Tvångsinlagd på psyket. Då fick jag ligga på akutavdelningen för barn och ungdomar.
Mm.
Och jag var faktiskt hans yngsta patient någonsin som hamnade på psykavdelningen i Skåne i alla fall. Så jag låg i alla fall en natt på akuten och blev matad av sond. Och den här sondmatningen fick jag ju i alla fall en vecka. Tills jag insåg att jag kommer få ha sonden tills jag själv börjar äta. Och då valde jag att hellre äta. Men från att de tog in mig på BUP så var det som att de släppte inte taget om mig förrän jag fyllde 18 år gammal. Nu menar jag inte att jag låg inlagd på psyket. Utan jag skulle bli inlagd på riktigt egentligen. Men det fanns inte plats på det riktiga psyket. Så jag låg i 2 veckor inlåst på akut psykavdelningen. Och då var jag 11 år gammal.
Alltså det där är galet.
Det gick jättefort. Jag fattade inte riktigt vad det var som hände. Jag har ju sett bilder från den här tiden. Jag ser ju jättesjuk ut. Jag har ju liksom slang i näsan. Jag är helt likblek. Jag ser ju död ut. Jag ser helt död ut. Men alltså, när jag väl kom in där, det var ganska läskigt. För då bodde jag ju med... det var ju som ett fängelse. Du fick inte ha mobil, ingen dator. Du blev inlåst i ditt rum. Det fanns inga lås på toaletterna. Inga speglar. Du fick verkligen så här boka besökstid. Och du fick gå in i rum. Du fick vara på permission om du skulle gå ut och gå en promenad. Det var verkligen som att sitta i fängelse.
Och där var du i 2 veckor?
Yes. Just för att...
De hade inte plats.
Exakt. Och jag förbättrade mig så pass mycket under de här 2 veckorna. Alltså, det var ju ett spel. Jag förstår ju. Om jag ska ut härifrån, jag måste göra vad de säger. Men efter jag kom ut därifrån, det var ju regelbunden kontakt med BUP. Det kom ständigt hem personer till mig för att hålla koll på att jag åt. Jag tror jag gick 2 gånger i veckan på möten där de vägde mig. De kollade EKG. Då hade de mig... Jag var fast. Och när du är så underviktig som jag var då, så vill de att du börjar äta lite åt tagen, så lite i taget. Så att jag började med så här, jag hade mitt kostschema och så var det bara halva portioner, och sen efter en månad så ökade de mina portioner. Och då var det verkligen så här: Amelia äter frukost, Amelia måste vila en timme efter frukost, Amelia äter mellanmål, sen Amelia äter lunch, Amelia har en liten efterrätt, sen Amelia måste vila efter det här, sen Amelia äter mellanmål, sen Amelia äter middag, och efter middag måste hon vila. För de var väldigt så här att jag fick inte hålla på med fysisk aktivitet. Så jag fick ju så här läkarintyg från skolan. Jag hade ju nästan ingen idrott mellan 6:an och 7:an. Nej, i 7:an fick jag börja ha lite idrott, men i alla fall slutet av 5:an och 6:an, jag hade inte idrott en enda gång, för att jag fick inte gå på träning eller idrotta, för att det kunde trigga mig. Och även om jag var ute från psyket, så var jag ju lika sjuk, om inte ännu värre. För jag minns paniken över att när de väl satte mig på kostschemat, så visste jag att nu kommer jag börja gå upp i vikt. Och det gav mig så mycket ångest. Det var ju allt mitt liv handlade om på den tiden. Det var att vara underviktig. Jag kan inte förklara varför, men jag var besatt.
av att folk skulle tycka att jag såg ful ut. För att ord som att höra att jag var vacker, att jag var söt, det kopplade jag till hälsosam. Och är du hälsosam, då är du inte för smal. Så jag vill inte vara vacker och jag vill inte vara söt. Jag vill höra att jag ser sjuk ut. Det blev en slags trigger med mig. Jag vill höra att jag är för smal. Jag måste höra, du får inte säga till mig att jag är fin. Mm. Om du säger att jag är fin, jag kommer må dåligt. För jag minns att det kunde vara men bara månader efter det hade hänt. Och någon kunde säga, men Mela, du är så fin. Du är så söt. Jag fick panik. Jag fick en ångest av att höra att jag var fin eller söt. Bara för att jag kopplade det till att vara hälsosam.
Mm.
Och hälsosam, då är du inte underviktig. Så det är ganska, det är så sjukt att tänka tillbaka på den här tiden. Jag hade ju fortfarande mina vänner, alltså vi var ju så unga, vi var 11, 12.
Mm.
Och de försökte förstå vad jag gick igenom, ingen förstår ju. Det var så konstigt, och sa ju de på BUP också att vi aldrig någonsin varit med om en så här ung tjej. Men jag har ändå sen jag var i den åldern varit väldigt medveten om allting. Så när jag pratat med läkarna och folk, de tycker ändå att jag har koll. Och jag förstår problematiken, men det var som ett spel för att bara slippa bli inlagd igen. För jag var så rädd för att bli det. Så den här resan fram och tillbaka, den pågick nog tills jag blev i alla fall 20, 21. Så 10 år höll jag på så här. Och det var ju inte att jag var så här underviktig och så smal hela tiden. För den här resan gick ju upp och ner.
Mm.
Det var ju när jag skulle börja i nian som jag började äta. För att när man väl började högstadiet, då var det mycket fokus på tjejer. Det var där, tjejer och killar. Intresset där började växa. Och jag var ju väldigt sen i utvecklingen av uppenbarliga anledningar. Jag hade inte utvecklats med bröst. Och jag var ju liksom, jag såg som en liten flicka fortfarande. Mm. Min kropp utvecklades inte. Och jag minns att det var, när jag var 14 så hade min kusin tagit en bild på mig i Spanien i bikini. Och jag tittade på den och jag tänkte för mig själv, men gud, jag ser ut som en liten flicka. Jag vill också ha bröst. Jag vill också. Då började jag komma in i lite andra tankar. Så från ingenstans så började jag äta jättemycket. Bara för att jag ville gå upp i vikt. Jag ville få rumpa. Jag ville också få bröst.
Mm.
Och det gick fort. Alltså, ja, mina bröst växte jättefort efter detta. Och så fort jag började äta ordentligt, då kom ju min mens igång också. Och hela det här köret. Men då mådde jag jättebra under en period. Men jag åt fortfarande inte godis. Jag åt inte pizza. Jag åt inte pommes. Jag hade ändå saker som var helt förbjudna för mig. Men jag åt allt annat. Bröd, pasta, tortellin. Det var bara så här, vissa sorters mat som var för triggande för mig för att äta.
Mm.
Och det var allt som man skulle klassa som onyttigt. Men det var när jag fick en kommentar från en kille i nian. När jag sitter i klassrummet så säger en kille till mig, Amelia, du har fått en mage. När han sa till mig att jag hade fått en mage, på en halv sekund så var jag tillbaka där jag var då 3 år tidigare.
Mm.
Den lilla kommentaren, ångesten som jag minns, jag fick så mycket ångest och det bara, jag fick så här panikångest. Jag gick hem och jag grät, jag måste sluta äta. Då trillade jag tillbaka i samma fälla igen. Jag gick upp kanske 10-12 kilo under den här så kallade hälsosamma perioden jag hade i nian. Men jag gick ner 8 kilo på 2 månader därefter igen.
Åh, gud.
Och då var jag gammal nog att få skaffa ett gymkort.
Mm.
Och jag liksom, mina föräldrar tappade, eller min mamma tappade ju allt mer kontrollen över mig ju äldre jag blev. För att jag började festa, jag började vara ute på nätterna. Och jag blev ju äldre. 15-16, började träffa killar. Och blev lite mer så här rebellisk. Så att hon hade inte lika stenkoll på när jag föll tillbaka. För i mammas huvud så åt ju jag nu igen. Hon vågade släppa mig och hon var så lycklig för det, minns jag. Men ingen hann ju märka när jag ramlade i samma fälla. Och när jag väl fick ett gymkort. Jag var ju på gymmet varje dag. Men på löparbandet.
då fick jag en helt annan inställning. Nu skulle jag träna. Jag skulle springa en mil om dagen. För att då startade jag på någon ny diet. Jag vill inte, återigen vill inte säga vad. För att jag vill inte trigga någon. Men då kom min besatthet av att förbränna kalorier. Jag hade noll kunskap om träning. Utan det handlade bara om att förbränna kalorier. Och ligga på ett ständigt underskott. Och så pågick det nog i 2-3 år till därefter. Levde på en viss typ av mat. Och att fortfarande inte, alltså jag tror jag åt inte pizza eller godis på över 10. Alltså, jag var 21 när jag kunde äta godis igen. Så det här, ätstörning, anorexia, allt det här, det pågick över 10 år. Det var 2018 när jag gjorde min PT-utbildning som jag kan säga att jag ändrades på riktigt, för då fick jag någonting som ingen kan ta ifrån mig, och det var kunskapen kring att förstå sambandet på riktigt mellan kost och träning.
Mm.
Så att det där, den där resan pågick över 10 års tid, och det var inte så många som kände, alla visste att jag var sjuk från att jag var 11-12, men sen visste inte folk det på samma sätt, för då började jag högstadiet, då var jag bara den lilla spinkiga konstiga tjejen, tyckte folk. Jag har alltid varit lite ensamvarg. Det var ju mitt ex som förstod att jag hade problem med maten, för att jag åt ju inte som en normal människa. Men jag var väldigt isolerad med honom under gymnasietiden.
Men gick du PT-utbildningen för att lära dig mer? Eller alltså, fanns det någon baktanke med att gå den här PT-utbildningen? Alltså, förstår du?
Nej, baktanken var ju nog mer att jag ville bli PT. Och har ju tränat jättelänge. Då hade jag fann styrketräningen ungefär 2016. Då började jag styrketräna och var lite mer så här, bygga lite rumpa och så här. Men jag hade fortfarande det här tänket som jag vet att väldigt många tjejer har. Jag vill ha smala ben och en stor rumpa. Det går inte att bygga en rumpa utan att bygga ben. Så är det. Men jag hade fortfarande så här ohälsosam inställning till träning. Det var fortfarande så här, bränna kalorier. Måste ha cardio varje dag. Jag hade den här besattheten. Så egentligen när jag utbildade mig, det var för att jag ville bli personlig tränare. Men all den här kunskapen, det var som en så här trygghet för mig. Jag utbildar mig nu och jag förstår. Jag förstår typ det alla läkare har försökt förklara för mig under 10-årsperiod. Men där kände jag mig i en trygg miljö. För mig som har haft en så ohälsosam inställning till mat och träning under mer än halva mitt liv. Att sitta med folk som jobbade med hälsa och kost. Folk som tränade skitmycket. Jag kände mig i en trygg miljö. Jag tänkte bara att de här människorna vet vad de snackar om. För att om en läkare säger till mig, det här funkar eller nej. Jag tänkte bara, ni vill bara att jag ska gå upp i vikt. Håll käften. Ni bryr er inte om hur jag ser ut. Ni bryr er bara om det här och det här. Så den tryggheten jag fick från personliga tränare och allt det där. Den gav mig... jag vågade liksom ta åt mig av allt.
Men det är ju därför jag vet att du också kan triggas av människor som säljer kostscheman som inte är typ skräddarsydda eller som är... Jag vet inte, gjorda av någon som faktiskt kan sitt jobb. Det finns ju så mycket... jag följer en... Alltså du vet, jag har inte... Jag själv är en person som kan triggas av att följa vissa personer på Instagram. Mm. Jag följer en enda människa som är, förutom dig. Men du... Din Instagram är inte uppbyggt... det är inte en PT-Instagram. Det är inte personlig tränare.
Det är en liten touch av det.
Ja, det är en liten touch av det. Alltså man vet att du tränar och sånt, men du är inte så här... Ditt fokus är inte att så här, prata om bara träning.
Mm.
Du är lite överallt. Men jag följer... Ja, men jag gillar ju den kombinationen.
Mm.
Men jag följer ju... Det finns ju bara en person som jag följer. Jag måste bara läsa upp hennes namn. För att och det här är inget samarbete. Det här är bara... Hon heter Jelena. Alltså Jelena... Alltså, jag vet inte om jag uttalar hennes efternamn. Mesham. Mm. Alltså M-E-A-C-H-A-M.
Jag tror det, jag har sett att du har lagt ut.
Ja, jag har lagt ut henne. Alltså hon är den enda så här människan som verkligen kan få... För du vet, när du börjar träna och du så här... Typ, ett exempel bara när du bestämmer att du går ner i vikt. då vet du att du ska, alltså man tänker direkt att jag ska äta alltså mindre än vad jag borde göra, så här mycket kalorier, lalala, fattar du?
Du tänker ofta så här, nybörjarmisstag, de går efter vad som står i media. Mm. Och går du efter vad som står i media, det är liksom så här, detox, gå ner 15 kilo på 2 veckor, gör det här, snabb dieter, det är diet, det är en hets, ständig hets.
Och det är inte, alltså, när man har hört så här, eller typ om jag har pratat om att jag ska börja träna, jag går ner i vikt. Det första jag tänker på det så här, torrt ris med kyckling så här, i en vecka, fattar du?
Du tänker att hälsa, det är att sitta och äta broccoli och äta äcklig ris och tonfisk, typ.
Typ. Mm. Men jag kan säga, Jelena, sen jag började följa henne, alltså hon har ju ändrat min syn. Alltså hon får ju verkligen... För det jag har förstått, det är att alltså, kost och träning går hand i hand. Alltså det är en livsstil, fattar du? Så att alltså... Så när jag börjar följa Jelena, hon får ju, alltså, hon får ju maten att se rolig ut. Eller fattar du vad jag menar? Alltså det ser roligt ut att träna och kunna äta god mat som är nyttig.
Mm.
För det enda man tänker på det är såhär, nu ska jag få äta en torr jävla broccoli med en torr kycklingfilé och lite, alltså fattar du? Men hon är i alla fall sin, hon och jag skrev, det väl kom fram till att hon och jag skrev mycket. Och jag försökte uppmuntra henne till att våga prata lite mer om, alltså, människor. Hon skickade en sida till mig. Det finns en sida som extremt många använder. Alltså, det kan till och med vara influencers som påstår sig vara PTs. Den här sidan, du går in. Så klickar du in så här, typ hur mycket du väger. Vad vill du åstadkomma med din kost? Och du vet så här. Det här är en sida som du betalar för att göra. Du kan välja vilken så här personlig tränare du vill ha. Men det som är med den här sidan, det är att den, alltså, sidan gör kostschemat utifrån vad du klickar in. Fattar du?
Då blir det så här, ris och kyckling.
Ja, alltså det är så här, så att vi ser om du är med där. Och jag väljer dig som personlig tränare och jag skriver in att jag vill gå ner i vikt och du vet, hela det här köret. Då kommer jag få ut ett kostschema på typ 5 minuter. Mm. Men det är inget kostschema du har skrivit.
Nej.
Fattar du?
Mm.
Och då sa jag till henne, och då skickade hon, det finns, jag tycker att det är några namn, för jag vill att hon ska samla på sig mod och kunna våga prata, för att hon kan sin grej också. Mm. Förstår du? Så jag tycker att det är några namn, men det finns en influencer som är personlig tränare, eller vad man ska säga, och inte använder sig av rätt, alltså han använder sig inte, alltså, av rätt, fattar du, metoder.
Mm.
Och hon har förklarat allting för mig, och där förstod jag direkt, för jag kom in på dig när jag pratade med henne. Mm. För där förstod jag direkt din syn på när du triggas igång av andra människor som har kostscheman och inte har någon aning om.
Ja, alltså jag blir ju jättetriggad på, alltså man har sett hur många influencers som helst. Detox, nu är det dags för detox, gjort reklam för te. Man har ju sett Kim Kardashian och Khloe, de skinny tummy tea som ska rensa din kropp. Vi har en lever för att rensa vår kropp och skit, liksom.
Mm.
Allt det med detox är bara bullshit. Och det är så många folk som är låtsas personlig tränare, som det finns ju också. Jag ska inte nämna några namn, för det blir ett jävla liv sist jag gjorde det. Men... Gud, vilken stockholmska jag fick. Men, som ger ut kostscheman som säger då att på 2 veckor så ska du då få din perfect body. Och alla får ett kostschema och det är så här, ni ska äta det här. Och sitter och skryter om att folk har gått ner 15 kilo på 3 veckor. För det första, att gå ner 15 kilo på 3 veckor, det är inte hälsosamt. Mm. Det är inte vad ni ska sträva efter. En viktnedgång ska ske... Alltså, långsamt. Du ska ställa om en persons liv. En persons inställning till mat. Det handlar inte om en quick fix. Hälsa är inte quick fix. Det är alla de här dieterna. Jag vet inte hur många människor jag har pratat med som sitter i den här dåliga cirkeln. Där man bara går på snabba dieter. Går på juice-dieter. Går på detox-dieter. Äter bara grönsaker. Tappar... 7-8 kilo. Wow, det här går ju jättebra. Och sen så stannar de där. Och sen så, vem fan orkar leva på en smoothies i resten av sitt liv? Det gör man inte, så man börjar återgå till sina gamla vanor åter igen. Och det man måste förstå när det kommer till när man gör kostscheman, det är att det som jag ska äta kommer inte vara rätt för dig. Mm. Varje människa kommer ha olika kaloribehov. För det första måste du räkna ut basalomsättningen.
Jag har ju sett din YouTube...
När jag pratade om kostschemat.
När du pratade om hur man... och så du lär ut hur man kan räkna ut hur mycket kalorier... jag kan räkna ut... Vad fan var det för? Jag har ju sett den. Det hjälper en att räkna ut hur mycket kalorier jag behöver för mig själv.
Och dina mål. Så om jag till exempel vill gå upp i vikt... Då måste jag ligga på ett överskott. Och ska man gå ner i vikt så måste man ligga på ett underskott. Men alla har ju en basalomsättning. Och det är ju vad du förbrukar. Vad din kropp förbrukar kalorimässigt i vanlig form. Utan fysisk aktivitet så att säga. Och sen så lägger du på din fysiska aktivitet. Och då spelar det ju roll hur gammal du är. Hur lång är du. Din vikt idag. Hur ofta tränar du. Hur aktiv är du till din vardag. Alla de här faktorerna kommer ju ge dig ett värde. Det är speciella uträkningar som du faktiskt gör. Mm. Därför funkar det inte att bara, det här är mitt mål, så här gammal jag, det här vill jag uppnå. Ding! Och så, så här ser det ut nu. Utan du måste verkligen bryta ner på djupet. Och sen måste du anpassa ditt proteinintag. Enkelt sett så kan man ju ta sin vikt och gånga med 1,5 till 2. Och då får du ut hur många gram protein du bör äta. Men alltså, sen är det mycket mer avancerat än så. Jag försöker bara förklara det på en enkel nivå. Men...
Jag tycker ju att, att ni som lyssnar, om ni tycker att det är intressant, så tycker jag att ni alla ska gå in och kolla på Amelias YouTube, vad heter det?
Video. Den är ganska gammal.
Den är gammal, ja. Men den är fan, alltså... Jag har jättemånga vänner som har kollat på den och använt sig av den.
Bara, wow.
För att... Alla har ju tyvärr inte råd med en personlig tränare.
Nej.
Eller någon som lägger ett kostschema för en. Och du förklarar ju verkligen utförligt hur man kan gå tillväga för att få fram hur mycket jag behöver äta. Jag själv. Mm. Du hjälper ju en skräddarsy. Förstår du? Men jag kommer inte ihåg vad den hette.
Jag tror den heter att gör ditt eget, räkna ut ditt kaloribehov.
Ja, det är i alla fall. Gå in på Amelias YouTube-kanal. Hon heter Amelia Silova. Och kolla på den här videon för att den är fan jävligt utförligt gjort. Alltså varför har jag tappat svenskan idag?
Ja, alla gör den och sitter i podden. Den Gud. Nej, men jag tror det som triggar mig mest, som du sa, det är när folk ska sitta och prata om hälsa och faktiskt trigga folk i vad de gör. Att de är liksom redan väldigt smala. Lägger ut före- och efterbilder på sig själva när de är smala och ännu smalare på andra bilden. Liksom får hälsa och se ut som att det är detox och det är bara grön te och det är kyckling och ris. Personerna inte förstår, det är skadan de kan göra. För att hade jag, 14-åriga Amelia, haft tillgång till Instagram och kommit in på de här kanalerna, klart som fan jag hade kopierat deras kostscheman. Perfekt. Det här är de kostscheman jag kan se, det var mina gamla dieter såg ut som när jag var allvarligt sjuk. Och det som gör mig så jävla förbannad, det är att de förstår inte vilken skada det kan göra att sitta och prata om kost och hälsa när du egentligen inte har någon kunskap om vad du pratar om. Jag blir jättearg för att jag har själv varit där. Jag höll på att dö när jag var 11 år gammal. Av hjärtsvikt på grund av anorexia. Och det är många människor idag som är sjuka. Speciellt den här pressen som kommer från Instagram. Att då sitta och förespråka viktnedgång på 2 veckor. Då är ingen, du tar inget ansvar över de här människornas psykiska mående. Hur ska de, när de gått på ditt jävla 2 veckors schema. Vad händer sen? Ska de fortsätta gå på ditt svältschema på 1000 kalorier? Är det vad man ska göra sen? Mm. Det är vad som gör mig arg. För att du bara lämnar dem ute. Hej då. Att anlita en personlig tränare och få hjälp med kost och träning. Det är att ha en mental coach också. Någon som hjälper dig och lär dig och utbildar dig. För att någonting man måste förstå när det kommer till hälsa, när det kommer till mat. Det är inte broccoli och ris. Du kan äta vad du vill. Jag menar det verkligen, ni kan äta vad ni vill.
Jag minns när jag pratade med dig om att vi pratade om kost. För att jag har ju mina Jag äter ju inte alltid dålig mat, men jag äter ju inte mycket. Jag har dåliga, alltså så här, jag äter kanske en gång om dagen. Och that's it.
Du har dåliga rutiner.
Ja. Så jag pratade med dig och då sa du till mig, vi pratade lite, vi pratade i telefon. Alltså jag kommer ihåg det här. Och du, jag minns bara hur du sa till mig, du bara så, om du går in i det här så måste du, alltså du måste gå in, alltså
helhjärtat.
Ja, helhjärtat. Och jag bara, ah, jag ska göra det. Och jag minns bara att du sa till mig, du bara alltså, nästan du måste förstå att alltså att ändra kosten, att ändra hela din livsstil.
Mm.
Det minns jag att du sa till mig. Och sen en viktig sak som och jag också la på minnet, det var att kost är 80% och vad var det, träning? Visst var det något sånt?
Ja, alltså kosten är ju det absolut viktigaste. Mm. Folk kan ju få, för jag pratade med någon tjej för inte så länge sedan som hon hade börjat träna och hon blev triggad av det. Det triggar henne. Och det kan ju vara att jag måste träna, jag måste gymma, att det blir tvångsträning istället. Och att träna, går det över till att det är tvång, då är du inte hälsosam längre. För att när du tränar, när du är på gymmet, när du gör dina benböj eller vad du gör, det är inte där du bygger musklerna. Du bryter ner dina muskler. Var du bygger muskler, det är i köket. Vilket betyder, går du till gymmet, går du 7 dagar i veckan till gymmet och du äter för lite, du äter inte till och med protein, du ligger på konstant underskott, du sover dåligt. Vet du vad? All din träning är bajs. Det är så många människor som gör helt fel och undrar varför de inte får resultat. Och det är för att de lever helt fel. Media har hjärntvättat oss. Stora, stora företag gör många miljoner på människors kunskap eller okunskap. Om du inte besitter kunskapen, det är klart att du kommer läsa någon tidning och bara, snabb diet, yes.
Mm.
Det är inte så det funkar. När du är på gymmet, då bryter du ner dina muskler. När du äter, då bygger du dina muskler.
Mm.
Så något som är jätteviktigt när det kommer till träning, det är din restitution. Och det är vilan. Sömn och mat måste fungera.
Mm.
För att träningen ska fungera. Som vi sa i början av avsnittet. Jag har knappt tränat det här året. För att jag har ätit dåligt. Och jag har sovit dåligt. Så går jag till gymmet. Det kommer inte göra mig någonting.
Nej.
Det kommer inte ge mig någonting. Så att kost och träning. Det går hand i hand.
Mm.
Vill du bygga muskler. Du måste äta. Vill du bygga rumpa. Du måste äta.
Jag har ju en jättenära vän till mig. Som har, alltså hon har ju hamnat lite i en sån in ond cirkel när det kommer till, alltså hon vill bara gå ner i vikt. Och hon är inte stor.
Mm.
Och hon tränar och så här, försöker äta bra. Men hon är så här, hon fastar en gång i veckan. Då äter hon ingenting alls under dagen. Och hon höll på, hon tränade mycket och hon åt mindre än vad hon borde göra. Fattar du?
Det låter som hon har hamnat i en ätstörning, ett beteende, en slags tvångsträning.
Ja, hon började gå upp i vikt av det här.
Mm.
Fattar du? Och nu har hon slutat träna på grund av corona. För att alltså, gymmen i Skövde har olika så här. Du får alltså förstå, gymmen har ju sina nya restriktioner. Alltså allting har ju nya restriktioner. Så nu har ju allting lagt sig i hennes kost.
Mm.
Och jag är ju inte utbildad någonting. Men jag har ju faktiskt haft personlig tränare flera, alltså lång period i mitt liv. För jag tränade mycket när jag var yngre. Så jag vet ju att hon gör inte hälsosamt. Men jag kan ju aldrig säga det på så här bästa möjliga sätt. Alltså fattar du? Och sen vet jag inte, bör man säga till en person så här, alltså du lider av en ätstörning. Alltså,
det är väldigt svårt. Alltså, en person som har en ätstörning kommer inte se sig själv som sjuk. Det är inte så att de går runt och bara, men jag har anorexia. Alltså, för dem är det bara, de har en besatthet av sin kropp. Mm. Och kolla sig själv i spegeln och jämföra sig själv med andra. Jag minns själv, jag gick i spegeln 300 gånger om dagen och kollade så att min rumpa inte hade växt. Och jag försökte ta massa bilder och kolla. Alltså, jag höll på så mycket.
Ja.
Och det var inte så att jag gick runt, jag började anorexia. Jag hade en diagnos, jag hade anorexia, jag har varit på psyket. Men nej, jag är inte, alltså, i min värld handlade det bara om att jag vill bara vara smal.
Mm.
Jag vill bara höra det. Jag vill bara se sjuk ut. Jag vill bara, alltså, det låter så konstigt att säga det, men jag ville vara ohälsosam. Jag vill inte, som jag sa innan, säg inte till mig att jag är fin. Säg att jag ser sjuk ut.
Mm.
Jag vill höra det.
Alltså det där är galet, speciellt i en sån ung ålder. Alltså vet du, jag har aldrig alltså någonsin hamnat i något sånt där. Alltså haft typ alltså hamnat i någon ätstörning eller någonting. Jag vet bara att när jag började träna thaiboxning, jag slutade röka cigaretter.
Mm.
Ja, för jag blev hela tiden så här, och sen var jag så här, det är ingen ätstörning, alltså jag ser inte det här, men alltså, när jag började träna thaiboxning var jag också, alltså jag blev så här, jag slutade röka. Då rökte jag inte mycket den tiden heller, för jag var ganska ung, men det man kunde ta en cigarett någon gång så här.
Cool.
Men
jag ville,
ja, exakt, det var skitcool.
Så coolt att röka.
Stod bakom kyrkan och rökte också, gudars. Jag slutade röka. Jag minns, då hade jag typ tränat i så här, och jag tränade thaiboxning för att gå ner i vikt. Jag tränade för att få ut mina aggressioner, för att jag var väldigt, alltså en väldigt arg tonåring på grund av att min pappa, du vet, det var så mycket, jag var arg, aggressiv.
Du började få utlopp för dina känslor.
Ja. Så att då började jag träna thaiboxning, och jag märkte så här, jag vet, en kväll, en fredag, vi hade värsta så här bordet med så här chips, godis, alltså bakelse, det är allt du kan tänka dig. Vi skulle ha en myskväll, och vi hade massa så här tjej, alltså kompisar över, det var skitstort. Jag minns att jag bara satt där, och jag hade gjort, alltså det här är ju än idag, jag tycker det är svingott. Jag gjorde grönsaker till mig själv, alltså morötter, gurka, paprika med så här dipp. Och jag rörde inte godis, alltså chips. För jag tänkte hela tiden så här, nej, jag ska inte förstöra min träning. Men det var inte, alltså, det var inte på en ohälsosam nivå. Mm. Det var mer så här, jag har fått upp min kondition nu. Ska jag äta chips? Fattar du? Så blev jag. Men då hon, alltså min PT...
Du har ju fortfarande fel tänkt där.
Ja, jag vet.
Det finns ingen, vet du vem... gud, vad heter han? David Vo... jag vet inte. Han brukar dyka upp på min TikTok och han kallar alla för gurkor. De här låtsaspeten är ju gurkor, det är en gurka. Och han pratar ju mycket om det här som vi är inne på nu, att du kan äta vad du vill.
Mm.
Slut av dagen, det är det totala kalorintaget som du har tagit. Vilket betyder att du kan äta pommes frites, du kan äta hamburgare, du kan äta godis. Så länge du ligger på ett kaloriunderskott så kommer du inte gå upp i vikt. Du kan inte gå upp i vikt av att ligga på ett kaloriunderskott.
Nej, men det var ju det som var grejen. För mig handlade det aldrig om att jag skulle gå upp i vikt. Det handlade om min kondition. För att jag hade sånt problem att komma upp, alltså få bra kondition. När jag väl hade fått det, då började jag tänka så här, okej, jag kan inte röka, jag kan inte göra det här. Jag ska inte förstöra det jag byggt upp.
Mm.
Men min PT var helt in, för att jag hade fortfarande PT vid sidan om thaiboxningen. Hon var alltid så här, hon bara, alltså på lördagar, hon bara, nu ska du äta. Alltså du ska äta exakt vad du vill.
Mm.
Bara för att få bort det här tänket från min hjärna.
Men det är många som kör med det där tänket.
Mm.
För att man hör många säga, cheat day, det är min cheat day. Och det kanske funkar för folk för att hålla en, alltså, bra diet under veckan. För att veta att men på lördag då äter jag det här och det här.
Mm.
Men egentligen finns det ingenting så som cheat day. Du kan ju inte vara otrogen mot mat. Jag är otrogen mot min sallad. Det är inte så det funkar, utan poängen är att du kan äta lite vad du vill varje dag. Så länge du håller det under kontroll. Det många gör fel, det är att låt oss säga att de kommer in i det här tänket som du snackar om. Men jag vill inte äta chips nu, jag ska hålla mig så här och så här och så här. Och sen kanske de har någon som fyller år på jobbet. Och så äter man en liten tårtbit för man vill vara trevlig. Och då tänker personer, fan, nu har jag förstört. Nu är det förstört. Nu kan jag lika bra gå och klämma en hel pizza och en hel påse chips.
Mm.
Vet du vad, det är inte förstört för att du har ätit en bit kaka. Det är absolut inte förstört. Det är bara att du tar hänsyn till det och bara, okej, men då är det där, men då fortsätter jag som vanligt efter det här. Din dag är inte förstört, den blir förstört när du vräker i dig allting.
Mm.
Men du kan äta det här varje dag så länge du har en bra balans.
Ja.
Därför när jag, just nu gör jag inte kostscheman, jag har gjort det förut till folk. Men jag försöker alltid bara så här anpassa mat vad du tycker om och få in saker. Det ska kännas som att du lever som vanligt. För mat är inte ohälsosamt. Alltså mat är en del, det är njutning. Det är en del av livet. Du ska må bra. Du måste bara förstå att det finns egentligen inget så här. Det är klart att det finns onyttig mat. Men så länge du inte vräker i din mängder så kan du äta vad du vill. Mm. Och folk måste bara förstå den här balansen och hålla koll på att hur stora portioner jag ska äta och hur mycket jag kan äta varje för att det ska funka för mig. Och så kombinerat med fysisk aktivitet.
Mm. Men det är därför jag tycker om att följa Jelena, för att hon kan lägga upp så här, hon lägger ut tips, alltså bland annat på så här typ hamburgardressing. Det finns två olika sorter. där hon skriver, alltså det smakar exakt samma, alltså förstår du, hon lägger ut, hon la ut en, säg, jag minns att hon la ut en bild på, alltså det var en matlåda typ med, jag tror det var bönor. Det var någonting grönt. Det såg ut som bönor.
Edamame typ.
Ja, någonting. De var så här i, alltså, och sen där, och så skrev hon under hur många kalorier det var. Och sen samma, alltså samma matlåda fast med mat och, alltså kött och sallad, och det var potatis och, du vet, så här, och det var lika mycket kalorier. Förstår du? Det var något sånt här hon jämförde med. Och, du vet,
eller menar att det var nötter hon la kanske?
Jag vet inte vad det var. Jag vet inte exakt vad det var på den här bilden. Det såg ut som bönor. Men det kanske är, det är någonting.
Men jag har sett liknande bilder, ja.
Och hon la ut det här och jag blev så här, du vet, när jag ser det här, jag blir så här, du vet, det hjälper ju hjärnan att tänka att så här, ja, men det kanske är bra att äta en måltid och inte sitta och äta, fan vet jag, ärtor och tänka att nu har jag ätit någonting bra.
Ja, nu har ju inte ärtor så jättemycket.
Nej, men fattar du, men, alltså, nu vet jag inte, jag vet inte vad jag säger.
Nej, men jag
alltså,
fattar vad du menar. Men jag fattar, det är som att, alltså, ska du äta en handfull med fan vad det, jag såg till exempel en proteinbar. Vi tänker så här, en proteinbar, det är nyttigt, det är bra. Yes, yeah. Men sen kan folk se en skål med pasta som ohälsosamt.
Mm.
Det kan vara exakt lika mycket kalorier.
Ja.
Och det folk har bara så här inprintat, bara, det här är okej och det här är inte okej. Det här är okej, det här är inte okej.
Det är det jag menar med, alltså Jelena, hon utbildar ju verkligen, alltså hennes följare med, när det kommer till mat.
Mm.
Hon vill ju verkligen att hennes, alltså att man ska få en kärlek till mat. Att mat är hälsosamt också. Ja. Fattar du? Och jag tycker det är så jävla viktigt. Och jag lyfter henne nu i podden för att ni som känner att ni behöver mer hjälp eller mer inspiration, gå in och följ henne, för att hon vet vad hon pratar om. Hon vet vad hon gör.
Och är det någon som lyssnar som känner igen det här sjuka beteendet när det kommer till ätstörning, våga ta hjälp, våga prata om det, för att det är ingen
Ni kan skriva till Amelia. Ni får jättegärna skriva till mig, men jag kan ingenting om det här.
Men det är ingen lycklig livsstil.
Nej.
Och ditt liv ska inte gå ut på att vara besatt av vad du får äta och vad du inte får äta och hur mycket du måste träna. Träning ska vara hälsosam, det ska vara något du brinner för. Det ska vara liksom, det ska inte vara ett jävla tvång på att du måste gå ut och springa för att du ska få äta en viss måltid. Det är inte så det går till.
Men jag tycker det är så viktigt också att alla, alltså man måste som människa, alltså älska dig själv, alltså som du är. Och sen det är så här, är du missnöjd med någonting, alltså det går att lösa på ett hälsosamt sätt. Alltså man ska inte ta inte för impulsiva, snabba beslut, alltså det ska inte gå, ingenting ska gå snabbt i livet.
Och någonting man måste tänka på, det är att alla våra kroppar ser olika ut.
Mm.
Vi är byggda på olika sätt. Vilket också betyder att om alla människor på hela jorden skulle äta exakt samma mat, vi hade fortfarande sett olika ut.
Mm.
Och det är så att du ska aldrig jämföra dig själv med andra människor. Du kan ta människor som en inspiration. Låt människor inspirera dig. Men sitta inte och dra ner dig själv för att du inte ser ut som Kim Kardashian eller nej, som det, någon alltså, annan jävla.
Men det är så viktigt också att så här, om det är så att det kommer från Instagram, TikTok, någon social media, sluta följ den personen. Alltså sluta, alltså avfölj. Och sen om det är så att du verkligen vill följa de här människorna, jämför inte dig själv med människor på Instagram, för att alltså, allting ser perfekt ut.
Ja, på riktigt, det är, alltså. Du kan ju vara vem du vill på Instagram.
Ja.
Alltså, jag kan ju bestämma mig för att vara jättesavage ena dagen, sen kan jag vara crybaby en annan dag.
Ja, du, alltså,
gör vad du vill.
Alltså, allt du ser är inte alltid så här, alltså det är inte perfekt. Vi ser bilder på Kim och Kylie och de här, de är jättevackra kvinnor. 100%.
Men ni måste förstå att de här har opererat sig. Även om de inte vill erkänna. För sådana fällor har jag hamnat i när jag var yngre.
Mm.
Jag har varit mot dåligt för att jag kanske inte har höfter. För att jag inte ser ut så där. För att jag är mer bredaxlad. För att jag inte, vi alla ser olika ut. Och ni måste bara sluta jämföra er med andra människor. Och ta inspiration istället.
Mm.
Någonting jag kommer aldrig få en kropp som Kim Kardashian om jag inte väljer att gå och operera mig.
Nej.
Det är inte vad jag vill göra.
Nej, alltså jag känner bara att älska er själva precis som ni är. Och om det är någonting ni vill fixa med er själva, kroppsmässigt, träning och kost kan sköta allt. Alltså sen helt ärligt, jag ska inte sitta och basha, alltså jag ska inte glorifiera operationer. För om det är någon som har opererat sig eller någon som vill operera sig, tänk bara på att det finns risker. Det är allt. Var försiktiga.
Vi alla gör exakt vad vi vill med våra kroppar. Men man ska alltid ha åtanke att det är inte ofarligt och vara rädda. Och det handlar om allting. Alltså när det, just när det kommer till samma sak med kost och träning och dieter, det är ingenting att skoja om.
Nej.
Alltså anorexia, folk dör av det. Ätstörning, det är fruktansvärt att ha det och lida av det. Och att all ens tanketid tas upp av det. Så därför återigen, om ni har det här beteendet, snälla, våga prata om det och lyssna på rätt personer.
Rätt personer.
Utbildning. Du, förlåt, jag ska bara säga det. Utbildning och kunskap, det var vad som räddade mig. Och det var för att jag vågade lita. Alltså liksom prata med någon du litar på. Lyssna på de här människorna. Det är inte så att en personlig tränare eller dietist kommer att stå och ljuga för er.
Nej.
Våga. Och sitta inte där och liksom googla olika dieter. Nej, det är bullshit. Det är till för att ni ska... De vill bara tjäna pengar på människors okunskap. Därför, prata med utbildade människor. Folk som vet 100% vad de sysslar med. Och lyssna på vad de har att säga. För det är no joke.
Mm.
Du kan inte bygga en kropp utan att äta mat. Och vet ni vad? Så, bara som ni vet. Ju mer muskler du har på din kropp, ju mer kommer din kropp förbränna också. Och vad måste ni göra för att få mer muskler? Ni måste äta! Jätteenkelt.
Preach, sister!
Så nästan nu börjar klockan rinna iväg här, känner jag.
Nej, alltså jag bara känner att väldigt behövligt ämne att prata om. Och vi kan gå in på fler sådana här ämnen. Jag känner bara att jag har varit tyst nu när du pratar om det här. För att du har berättat om din historia.
Jag har inte pratat helt själv. Jag bara, ja, sen
men jag, alltså, jag är inte så jättekunnig inom det här ämnet. Jag har försökt inflika med vad jag har gått igenom. Typ. Men jag har inte gått igenom någonting jätteilla. Men, eller så här, förstår du? Men jag behöver absolut jobba på min aptit. Och jag vet inte ens vad jag behöver göra.
Du måste ändra dina rutiner, Nessa.
Ja, men nu ska
du måste börja meditera.
Jobba.
Du måste gå och försöka så här lägga ifrån dig telefonen.
Ja, jag ska ju börja jobba. Så jag tror det kommer bli bättre. Men det har varit, alltså, om jag ska vara helt ärlig, alltså helt uppriktigt, det har varit ett helvete att inte ha en aptit. Alltså.
Det förstår jag, för då, det påverkar ju ditt blodsocker, det påverkar ditt humör, din energi.
Ja, alltså det har varit alltså fruktansvärt. Men vi får se hur det går. Jag ska uppdatera er varje vecka nu när vi poddar.
Bomba Nessa med att hon måste börja meditera, lägga ifrån sig mobilen, kanske klockan 10, börja försöka sova i alla fall en 7-8 timmar per natt som man börjar göra, vända på ditt dygn.
Men jag ska ju börja jobba natt, så vända på dygnet.
Det var helt fel.
Ja, det var helt... Nej, men jag ska i alla fall jobba på min aptit och min sömn och allt vad det nu har. Och jag tycker att ni som lyssnar som också har samma problem som mig eller som har problem med mat eller med träning, alltså jobba på det, Nima. Lyssna på rätt människor. Kolla på Amelias YouTube-video. Det är samma, men den är så jävla bra alltså. Den är bra.
Och som sagt, jag har försökt prata kring alltså min anorexia-tid väldigt försiktigt när det kommer till vad jag åt, vad jag inte åt, för jag vill inte på något sätt påverka, jag vill inte att någon ska säga wow, det här ska jag också göra, för att det jag gjorde, jag höll på där. Det var därför de drog in mig akut på en hjärtavdelning och tryckte in en slang i min näsa, och tro mig, ni vill inte hamna där, it's not pretty. Jag tappade hår på huvudet, men min kroppsbehåring blev väldigt mycket mer hårig, och det är ingenstans man vill hamna, och tro mig, att det är så enkelt att falla dit. Det kan gå så jävla fort. Det är ingen lek.
Nej.
Så återigen, därför blir jag så... Jag blir så arg när folk ska sitta där och snacka om...
Nej, men så här. Jag hoppas att ni får en fantastisk Alla hjärtans dag.
Ja, så får vi se vad vi hittade på, vad vi har
du,
gjort.
Ja, men jag hoppas fan att ni får en mysig Alla hjärtans dag. Och till alla singlar, för att det är så många som har skrivit med. Alltså, jag är singel. Alltså, jag hoppas att ni hittar på någonting roligt med era vänner. Man behöver inte... jag tycker faktiskt att man behöver vara i ett förhållande för att ha en mysig Alla hjärtans dag. Jag har fan haft bra Alla hjärtans dag när jag varit singel. Så.
Jag har aldrig brytt mig om Alla hjärtans dag egentligen. Förrän jag har varit i förhållande, då är det viktigt för mig.
Men jag har aldrig varit så här singel och bara, oh no, it's...
Nej, men det finns ju faktiskt de som känner, alltså de kanske känner sig mer ensamma.
Vet ni vad, alla hjärtans dag, det är ju för att butikerna ska blåsa skiten ur oss och köpa rosor på flera tusentals kronor och choklad och hela den här försäljningen. Vet ni vad, det är en helt vanlig dag som alla andra.
Det är faktiskt det, med lite extra kärlek.
Men det ska
från alla
inte behövas
kanter.
En dag för att visa någon att man älskar dem.
Nej, absolut inte. Men nu är det ju faktiskt Valentine's Day. Jag hoppas att ni får en fantastisk Valentine's Day och att veckan alltså, blir bra för er.
Ja.
Ja, tack för idag. Puss och kram. Skriv till oss vad ni vill höra mer av i podden.
Nej, det bestämmer jag.
Jag bara, okej. Okay. Alltså, tack så jättemycket. Jag älskar er. Puss.
Puss. Hej då. جاي احكي لك حكايه